Kära Gunnel, jag hoppas att några vykort från de fem världsdelarna kommit fram. Att för första och kanske enda gången i sitt liv resa jorden runt är naturligtvis en tankeväckande upplevelse. Det sägs ju, med ett ord som blivit ett modeord, att vårt problem är alienation, främlingskap. Det finns på olika plan i vår egen bristande närhet till medmänniskor och mellan generationerna. Vi upplever främlingskap på arbetsplatsen och inför arbetsuppgiften. Ibland känns Sverige som en besynnerlig avkrok av världen. Och vi har alienationen i förhållandet mellan vår värld, de rika folkens värld, och u-världen, de hopplöst fattiga och svältande folkens värld. Om jag lämnar därhen mina egna tillkortakommanden i gemenskapen med andra människor på det personliga planet, har jag i andra hänseenden förmåner som många är utestängda från. Jag har privilegiet att i mitt arbete kunna uppleva både spänning och omväxling, och jag har överblick över ett stort verksamhetsfält som jag själv kan inverka på. Inte heller behöver jag känna mig instängd i en trång miljö. Det yrke jag har ger anledning till vidsträckta resor och både kontakter och vänskapsrelationer med folk från många länder och miljöer. Jorden krymper, men ökar det förutsättningarna för gemenskap, för världens enhet? För att nu se tillbaks på min resa. Jag återknöt bekantskapen med land och folk i Liberia och fick ett starkt intryck av den utveckling som äger rum inom Lamco. Den utvecklingen utgör en kontrast till den brist på utveckling, eller åtminstone den mycket lägre takt i utvecklingen, som karaktäriserar det liberianska samhället i övrigt. När jag sen kom till USA och New York träffade jag vänner och kollegor inom företag och banker och blev som alltid imponerad av den dynamiska målmedvetenhet som man arbetar med. Det finns kanske inte bara a technological gap mellan USA och Europa, utan också a managerial gap, en klyfta i fråga om företagsadministrativ skicklighet. I Kanada såg jag oljeindustrins expansion i det sedimentära bäckenet öster om klippiga bergen. I Australien de nya järnmalmsgruvorna i nordvästra delen av kontinenten som håller på att skapa en ny situation på järnmalmsmarknaden i världen. Och slutligen blev jag, som alla första gångs besökare, betagen av skönheten i Bangkok och av den särartade kultur som ser ut att prägla livet där. Allt det där är intressant, men vart leder det egentligen? Jag mötte ju bara människor som jag mött förut, eller som till förväxling var lika dem och mig och oss. Jag sysslade med samma saker som jag ofta sysslar med här hemma, affärssamtal och industribesök. Jag har rest jorden runt, men jag har ändå rest bara i den ena världen, i vår värld. Av den stora del av mänskligheten som hör till den andra världen såg jag ingenting eller nästan ingenting. Vi lever som om den världen inte existerade. Alienationen är verkligen fullständig. Är det inte så att också du ibland ställer dig frågan, vad betyder djupast sett det som upptar dina tankar, de kristnas splittring och kyrkornas problem, mot bakgrunden av den apokalyptiska verklighet som ligger bakom påpekandet att idag till antalet fler människor ska dö av svält och bristsjukdomar än någon tidigare dag i mänsklighetens historia? Går det att brygga över klyftan mellan vad vi upplever som våra viktiga frågor och de som är den underutvecklade världens problem? Kommer vi någonsin att, jag citerar Thomas Mann, kunna lyfta blicken och låta våra ögon vidgas inför världens enhet? Din tillgivne vän, Sven.
Kära Sven, dina upplevelser och reflektioner i samband med jorden runtresan ger verkligen åtskilligt att tänka på. Du är tacksam för de kontakter och utblickar dina resor ger, och samtidigt oroas du av att trots allt vara instängd i vår egen värld, den privilegierade, rika världen. Tydligen är det så att var vi än reser befinner vi oss i ett slags karantän som hindrar oss att få kontakt med det överväldigande flertalets verklighet. För att bryta sig ut behövs det inte bara medvetenhet och initiativ, Det är ju inte vad du saknar, men framförallt tid. Redan Phileas Fogg reste alldeles för fort. Men jag undrar hur många av dem som har tid och har kunnat sätta av ett par veckor till semester utomlands, hur många av dem som verkligen gör ett allvarligt försök att bryta sig ut ur turist- och vykortsmiljön för att söka kontakt med verkligheten en bit från plagen, restaurangerna, barerna och hotellen. Eller om man tar en annan, lite ambitiösare resande kategori. Från allt detta plus konstskatter och naturscenerier. Men även om man går ett steg längre, håller sig till folkliga restauranger som för övrigt ofta är mycket bättre än turistställena, förflyttar sig till fots i städerna och med tåg och buss däremellan och läser landets tidningar, så kan man visserligen få veta en del om ganska annorlunda miljöer och lära sig något om vad människorna där intresserar sig för och diskuterar. Men även då gäller det som du säger. I allt väsentligt vistas vi i vår egen värld och håller oss kvar där, i rent självförsvar förmodligen. Utom några få som tar steget ut till verkligheten utanför, för att stanna hos dem som lever där. En dolce, en schweizer, och jag tänker på medlemmarna i Simon Community som jag besökte i London nyligen. Folk som inte bara lever för det allra eländigaste i välfärdssamhällets bakvatten, utan solidariserar sig med dem ända därhen att de själva lever i gemenskap med dem på absolut existensminimum. Naturligtvis är det inte med sådana medel som världsnödens problem kan lösas, om det alls kan lösas. Jag vet som alla andra att det måste till en enorm rationaliseringsapparat och att privata initiativ statistiskt sett är nästan bortkastade. När man läser utredningar om detta får man lätt en bedräglig känsla av att allt sammans försiggår och måste försiggå långt över huvudet på en själv och på varje individ. Jag saknar alla förutsättningar att förstå och bedöma de ekonomiska specialisternas teser. Jag är övertygad om att de är kunniga och kompetenta och att deras uträkningar stämmer matematiskt och statistiskt. Men lite misstro till statistik har man ju ändå, en sund misstro och en liten envis vägran att acceptera att verkligheten reduceras till data som kan förutses och styras med tekniska medel. Jag undrar om det inte är denna misstro och denna vägran som stegras till desperation och revolt hos framförallt en stor mängd unga människor i välfärdsvärlden. Deras reaktion är ofta blind, trevande och inadekvat, men alltså i grund och botten sund. Och här kommer jag tillbaka till Simon Community, eller lika väl till Abbé Pierres lumpsamlare eller andra liknande extremistgrupper. Det är säkert samma desperation som har drivit dem, men de har funnit vägen från negativ revolt till en positiv insats. Det är mycket lätt att på pappret och med en statistisk kalkyl reducera den insatsen till nära nog noll. Men det intressanta här är vägran att acceptera den sortens kalkyler som hela sanningen. Det intressanta är att människor revolterar mot att datamaskiner blir sista sanningsinstans. Vi klarar oss inte utan datamaskiner, men vi klarar oss heller inte utan människor som låter sig drivas av sitt personliga ärlighetskrav till en solidaritet utan gräns med de som har det värst. Vår värld behöver tekniska genier, men också och kanske framförallt medmänskliga genier. Vi kan inte klara oss utan ekonomisk balans, men heller inte, kanske ännu mindre, utan någon som vill vara vår nästa. Det är här som svaret kommer in på din fråga om vad kyrkornas problem betyder i de stora världssammanhangen. Det betyder oerhört mycket för den som verkligen tror att kyrkan har grundats för att vara världens salt och har sitt existensberättigande i samma mån som den är det. För 2000 år sedan gick någon omkring på vår jord som lärde oss vad total kärlek betyder. Ett fåtal har sedan verkligen gått hans väg, tillräckligt många dock för att vi inte ska ha haft en chans att glömma den. Kyrkan är inget självändamål och inte de kristnas enhet heller. Om den ligger mig så mycket om hjärtat så är det därför att jag är övertygad om att inga problem kan lösas utan kärlek och att den kärleken är kristendomens unika budskap och att vi kristna följaktligen har ett fruktansvärt ansvar inför en värld som förhärjas av egoism och bristande ansvarskänsla. Kan vi inte omvända oss till självförglömmande gemenskap i hela mänsklighetens tjänst, då sviker vi Kristus och alla de minsta bröder som han identifierade sig med. Allt detta apropå resor. Egentligen skulle jag också ha velat skriva om vad det betyder att komma hem. Men det får bli nästa gång. Tack för ordet, Gunnel.
Kära Gunnel, tack för ditt brev. Den maktlöshet inför världsnödens problem som du skriver om känner väl de flesta av oss igen. Och vi upplever ofta en liknande känsla av maktlöshet inför andra företeelser, inför kriget i Vietnam, inför samlevnadsproblemen för folk utav skilda raser och språk och religioner, inför förtryck och rättslöshet. Just därför att vi känner att vi vanliga människor som enskilda individer inte kan göra mycket för att lösa de problemen, är det viktigt att det funnits och finns de som funnit vägen från negativ revolt eller likgiltighet till en positiv insats och som låter sig drivas av sitt personliga ärlighetskrav till en solidaritet utan gräns med de som lider utan nöd och ondska och förtryck. Utan deras insatser, de må vara helgon som Franciscus eller politiker som Thomas More och Abraham Lincoln, barmhärtighetsapostlar som Florence Nightingale och Danilo Dolci eller läkare som Albert Schweitzer, skulle vår onda värld vara ännu bedrövligare. All förändring är resultatet utav vad alla gör. Somliga gör mer, andra och de flesta av oss mindre. Utan stödet av de mångas önskningar, behov och ideal kan emellertid inga stora förändringar komma till stånd. De som ställer upp inför kravet på, som du skriver, självförglömmande gemenskap i hela mänsklighetens tjänst, gör kanske sin viktigaste insats genom att de håller vårt hopp vid liv och ger oss de ideal som vi åtminstone i princip och i våra bästa stunder önskar att vi själva kunde leva upp till. Men hur många kan leva upp till dem? Kära du, ditt krav är så stort och min kraft så svag, heter det i en av psalmerna i psalmboken. Att leva är att välja. Och så långt valfriheten räcker, väljer vi det som vi anser viktigt. Vi väljer sådana viktiga saker som hus och hem, mat och dryck, goda vänner och trogna grannar och mera sånt. Vi som kan det, tar för oss utav välfärdssamhällets överflöd. Hur många väljer sin nästa? Det må vara Indiens svältande miljoner eller Perus fattiga indianer. Eller det aktiva motståndet mot krigets orättfärdighet, våldets förstörelse och rättslöshetens förödmjukelser. I bästa fall hamnar vi, när vi tvingas ta ställning, i en kompromiss. Hur manande de ideal än är som vi satt upp för oss. Förmågan att hitta skickliga kompromisslösningar tjänar som ett skydd mot en alltför påträngande idealitet. Av den förmågan beror graden av vad vi brukar kalla gott omdöme. Och det är i sin tur en viktig del av vad som brukar kallas livsduglighet. Vi kan alltid skjuta kraven ifrån oss med tanken att några blir valda. Valda till apostlar, martyrer, självförglömmande barmhärtighetsarbetare och mänsklighetens välgörare. Vi däremot behövde aldrig tömma den kalken. Och det kan kännas tryggt när vi ser hur många av dessa idealister har ställt det för sig. Men uländernas svältande miljoner, alla som får lida för sin hudfärg eller utav politiskt förtryck, valde de? Eller blev de valda? Nödens, våldets, ondskans chans är likgiltigheten, ljumheten och kompromissen. Och ändå måste vi vanliga vardagsmänniskor finnas för att baka bröd och laga bilar och bryta malm och, som jag berättade om i mitt förra brev, göra affärsresor. Din tillgivne vän, Sven.
Ja. Käre Sven, du säger så sanna och träffande saker i ditt brev att jag inte tycker mig ha något att tillägga i det här sammanhanget. Ja, vi alla som inte har tagit steget ut i den totala solidariteten, vi har funnit var och en sin kompromisslösning och installerat oss i den. Som du säger, vi vanliga människor måste ju också finnas för att baka bröd och göra affärsresor och, tillägger jag, för att skriva böcker och artiklar. Delvis just om de människor som gjort vad vi inte förmått att göra. De som håller vårt hopp vid liv. Ska jag bekänna att jag ibland vågar hoppas att genom en sådan informationsverksamhet få bidra till att en och annan som är generösare och kapablare än jag själv ska få en impuls att göra en insats i de stora sammanhangen. Jag skrev sist att jag hade tänkt berätta lite om hur det känns att komma hem. Och det kan alltså bli ett slags redogörelse för min egen kompromisslösning. Du vet att jag har varit en mycket resande person, om också inte lika vida omkring som du, eftersom jag nästan uteslutande har hållit mig i Europa och i varje fall helt i den så kallade gamla världen. Jag har känt och känner mig väldigt mycket som europé och i många år har jag bott utomlands. Länge trodde jag fullt och fast att jag skulle förbli utlandssvensk i hela mitt liv. Men hur det var så började jag känna av att jag har rötter i svensk mark, både i natur och bland människor. För varje gång jag kom hem på besök kändes banden starkare, till sist så starka att jag bröt upp från min franska boplats och flyttade hem. Men inte förrän nu har jag verkligen fått ett hem. Inte förrän i år har jag, som jag tror, satt punkt för reselivet och börjat låta mig själv slå rot på allvar. Jag bor som du vet ensam i ett hus i en uppländsk skogsbacke. Ensam men omgiven av goda grannar och med förmånen av täta besök av familj och vänner. Det är en mycket angenäm kompromisslösning. Mitt starka ensamhetsbehov är tillgodosett samtidigt som mitt likaledes starka behov av gemenskap, av vänskap. Det här med ensamheten är dels en logisk konsekvens av mitt medvetande om att jag saknar förutsättningar för direktinsatser i de sociala sammanhangen, från det minsta till det största. Dels är det behovet av tystnad och stillhet för att sköta det skrivaryrke som är mitt och de funderingar som helst bör höra dit. Men det sker som sagt i kompromissens tecken. Kanske borde jag ha blivit eremit i gammal rejäl mening under absoluthetens fixstjärna. Leva i sträng avskildhet och tystnad av det slaget som verkar skoningslöst avklädande på jaget och verkligheten. Skärper tanken och tvingar till den ödmjukhet som kommer av konfrontation med sanningen. Istället har jag valt kompromissen att leva med en fot i ensamheten och en i gemenskapen. I ett slags förtröstan att jag ska slippa halta allt för mycket. Och en optimistisk tanke att det väl kan vara till någon nytta att en och annan lever så. Att man som stugsittare kan få skänka bort lite av den värme och stillhet som har blivit ens vardagsatmosfär. Åt de som vill söka sig hit. Att den tankeverksamhet man kan ägna sig åt, just därför att man lever så här ostörd, ska kunna bli till glädje och kanske stimulans för de som intresserar sig för samma saker, men inte har privilegiet att få ägna så mycket tid åt dem. Men det är naturligtvis ambitiösa tankegångar även som kompromiss betraktat. Och här kommer det in ett krav som, gudskelov, inte låter sig tystas ner. Att förvalta den skatt som har blivit en given. Att använda tiden på rätt sätt. Med just den riktiga avvägningen mellan sysslande med arbetsuppgifterna och stillhet. Det där sista är faktiskt inte så lätt. Man inbillar sig gärna att bara man får lugn och ro omkring sig ska den inre stillheten infinna sig och bli produktiv. Men så fungerar det inte alls. Man har en fenomenal förmåga att fylla det där inre rummet med småprat och sysslande med bagateller. Inte bara som rekreation, vilket kan vara helt legitimt, utan ungefär hur mycket som helst. Jag inbillar mig att den disciplin som måste till är en av de verkliga poängerna med klosterlivet. Och frågan är om inte vi i vår tid och vårt samhälle skulle behöva samma möjlighet som lär ges i ett buddhistiskt land, ett års noviciat för att lära sig hur man disciplinerar sin inre människa, för att sen gå ut i livet igen med den kunskapen och den förmågan. Vore inte det en ny uppgift för klostren att erbjuda en sån möjlighet? Det skulle vara spännande att se hur många som skulle vilja begagna sig av den, förutsatt att de fick den praktiska chansen. Kanske oväntat många. Vad tror du? din tillgivna Gunnel.